God morgon. Jag tänkte börja med en varning. Om jag säger någonting tokigt eller mer tokigt än vanligt. Det är så att jag var häromdagen hos doktorn och fick veta att jag har borrelia. Så det kan förklara mycket av min trötthet och andra saker också. Jag tänkte också nämna några nyheter. Först vill jag berätta för er att efter många år av både bön och planering kommer vi äntligen att börja bygga en sporthall hos oss på Fackebärarnas bibelskola. Vi hoppas kunna börja gräva redan i april. Vi är väldigt tacksamma till Herren för att han har fört oss till den här tidpunkten. Och vi önskar att denna nya byggnad kommer att användas av honom till välsignelse för hela bygden här. Och också denna församling. Vi ber för ert fortsatta stöd genom era böner. Och jag vill också nämna några av er, bland er, Torbjörn och Robert och Kerstin och andra som har hjälpt oss med råd och kontakter och stöd. För det andra har några av er kanske redan hört att efter 14 års tjänst med Fackebärarna kommer Kristin och jag att sluta i juni. Luke och Cheryl kommer att träda in som skolans nya ledare. Vi älskar vårt arbete och livsstil här i Håsby. Men det är dags att låta den yngre generationen ta ansvar för Fackebärarnas verksamhet. Vi är övertygade om att Luke och Cheryl, liksom resten av personalen, många som är medlemmar här, kommer att göra ett underbart jobb för att leda verksamheten framåt i de kommande åren. När det gäller Kristin och jag kommer vi att flytta över Atlanten för att vara närmare våra tre döttrar och deras familjer och inte minst våra fyra barnbarn. Det är dags för oss nu att satsa mer tid och uppmärksamhet i deras liv. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Fackebärarna på vårt internationella kontor på Colorado. Det skönaste delstat i USA. Så idag är det troligen sista gången jag har förmånen att predika för er. Vi kommer att sakna er. Vi är oerhört tacksamma för er vänskap och gemenskap under de senaste 14 åren. Men vi har inte åkt ännu. Så vi ser fortfarande fram emot många möjligheter att dela gemenskap med er. När jag bad Herren om vad jag skulle predika om idag tänkte jag på det allmänna ämnet sista ord. Det sägs att en persons sista ord har särskild betydelse. Jag är inte så säker på att det alltid är fallet. Men sista ord är ofta kopplade till en känsla av vikt och betydelse. Under andra världskrigets hemska dagar fängslades den berömda tyska pastorn Dietrich Bonhoeffer för sin del i en komplott mot Hitlers liv. Och bara några dagar innan amerikanerna befriade fånglägret där Bonhoeffer hölls avrättades han av sina fångvaktare vid 39 års ålder. Och hans sista ord var: detta är slutet, men för mig livets början. Bonhoeffer levde sitt liv här på jorden i den säkra vetskapen att hans liv i evigheten hade den slutliga och ultimata betydelsen. Han kunde med säkerhet säga att hans avrättning var början på livet. Betydande, övertygande, sista ord. Vi vet inte vad aposteln Paulus sista ord var. Men på ett sätt kan mycket av det vi har i hans skrifter ha varit hans sista ord. Han skrev många av sina brev från fängelset. Och så som Bonhoeffer visste Paulus inte vad nästa dag innehöll. Kanske skulle det vara hans sista. Paulus brev till Efesierna skrevs från ett fängelse i Rom. Han skrev med brådska, som om dessa kanske var hans sista ord. till hans älskade syskon i Efesos. Så vi borde lyssna noga på vad Paulus säger. Och särskilt på innehållet i hans bön för denna församling. Låt mig läsa Paulus bön från Efesierna kapitel 3, verserna 14-21. Ni har det på bladet framför er. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Att han ska ge kraft och styrka åt er inre människa. Det är intressant att notera att Paulus aldrig bad för kroppsliga behov hos sina läsare. Bara för det andliga behov. Jag har läst igenom alla hans böner och varenda en handlar om behoven hos den inre människan. Han bad över dessa behov med en förståelse för det som är evigt viktigt. Paulus bön för Efesierna handlar om ett av de mest försummade områdena i det kristna livet. Det inre livet. Hjärtat. Hur vågar jag säga så? Handlar inte kyrkan och det kristna livet just om den kristens inre liv? Hur kan jag säga att den försummas? Allt beror på vad man menar med det inre livet. Den inre människan. Om vi menar att vi fyller vårt sinne med kunskap om Bibeln, om teologi och allt det där, ja, då kan vi säga att vi har gjort ett ganska bra jobb. Många kristna har ett ganska bra grepp om biblisk undervisning. Och här på Holsby frikyrka har vi underbara resurser och undervisning tillgängliga för alla. Liksom många av er kan jag säga att jag har lärt mig ganska mycket under mina drygt 60 år som kristen. Jag tycker att jag har en ganska bra grepp om skriftens sanning. Wally kanske inte håller med mig. Om man menar att det inre livet handlar om att vara aktiv för Herren. Att känna honom genom att använda de gåvor och talanger han har gett oss. Ja, många av er klarar det provet också. Här på Holsby frikyrka har vi många underbara möjligheter att nå ut till folk. Människor att känna. Verksamheter att vara involverade i. Och så vidare. Och liksom många av er har jag tjänat på något sätt i alla församlingar som jag har varit medlem i. Och så när jag utvärderar allt som jag vet om Gud och allt som jag gör för honom ser det ganska bra ut. Mitt inre liv verkar vara bra, tack så mycket. Precis som hos många av er. Förutom att jag inte tror att det här är vad Paulus talar om i sin bön. Han ber om något mer. Något som Efesierna, lika starka som de var i både kunskap och tjänst, ännu inte hade upplevt. I Uppenbarelseboken kapitel 2 skriver Jesus själv ett brev till Efesierna. Och han också erkände det faktum att Efesos församling var stark i dessa två områden. Kunskap och tjänst. Huvud och händer. De kände till biblisk doktrin lika väl som någon av fackabärarnas bibelskoleelev. Vi har några av dem här idag. Det kunde urskilja falsk undervisning och falska profeter från det sanna. Det motstod till och med de onda gärningar av Nikolaiterna, en falsk sekt. Och Herren berömde dem för all denna kunskap och renhet i läran. Det var bra. Efesos församling fick också beröm av Jesus för sina gärningar, möda och uthållighet. Medlemmarna antagligen deltog i församlingens städdagar och till och med åkte ut till böda när det var behov av praktisk hjälp. Efesos kyrka var full av trogna och ödmjuka tjänare. Detta var bra. Men mitt i allt detta beröm finns det ett stort men. Men jag har en sak mot dig, att du har övergett din första kärlek. Det handlar om den inre människan. Det handlar om kärleksförhållandet mellan oss och Herren. Hans hjärta bundet med våra hjärtan. Och det var det som saknades i Efesos församlingen. Och det var det som Paulus bad om. De hade försummat sina hjärtan. Liksom så många andra kyrkor och enskilda kristna hade efesierna starka hjärnor, starka händer, men svaga hjärtan. Så låt oss gå tillbaka nu till Paulus bön. När man läser Paulus bön ser många av våra böner, mina böner, så småaktiga ut. Så självcentrerade, så pyttesmå. Men Paulus ber om de stora sakerna. Han ber om de saker som verkligen betyder något. Han ber att Gud ska göra skillnad i sitt folks hjärtan. Och det som Paulus begär av Herren här är djärvt. Han ber att det troende i Efesus ska stärkas av den helige ande så att det kan uppleva Kristi närvaro och hans kärlek på ett mycket intimt sätt. Och om den djärva bönen besvaras kommer allt annat att falla på plats. Alla praktiska sidor av det kristna livet som Paulus nämner i Efesierbrevet kapitel 4-6. Enighet bland troende. Korrekt kristet beteende. Sunda äktenskap. Seger i våra strider mot världen och djävulen och så vidare. Men först måste vi ha sunda hjärtan. Vi behöver kraftfulla hjärtan. Och Paulus ber att vi ska uppleva på ett kraftfullt sätt det som är teologiskt sant. Hur får vi kraftfulla hjärtan? Borrelia. Kraften är Guds ande. Det är inte så att helige ande är en kraft, men han är en person som har kraft som vi behöver. Den helige anden är Guds personliga kraft som lever och verkar i sitt folk. Och Paulus ber att den helige anden ska få ett så starkt inflytande i det fysiska troendes hjärtan att deras liv ska uppenbara det. Vårt inre, vårt hjärta är kontrollcentret genom vilket vi gör våra val och driver våra liv. Och Paulus djupa förfrågan är att vi ger upp det kontrollcentret och tillåter den helige anden ta över makt och kontroll. Det är i grunden en hjärttransplantation. Ja, det är en skrämmande tanke, eller hur? Men för att ha hälsa i den inre människan måste våra hjärtan i själva verket transplanteras av Guds hjärtat genom hans ande. Det är stora saker vi talar om. Och när den operationen äger rum kommer Kristus in för att bo i våra hjärtan. Ser ni, den heliga anden stärker oss genom att Jesus Kristus kommer för att bo i våra hjärtan. Kristus tar sin bostad i våra hjärtan. Inte som gäst, men som ägare. Och genom den helige ande börjar Jesus känna sig hemma i våra hjärtan. Han kommer in och känner sig bekväm i vårt vardagsrum framför vår tv. Och inte som en besvärlig gäst som vi gömmer i gästrummet eller i frigobon. Paulus fortsätter med sina starka böner för det efesiska troende. Han ber att det ska bli rotade och grundade i kärlek. Två bilder här. Ett träd med djupa rötter och en byggnad med en fast grund. När man vandrar genom skogarna runt här ser man träd som fallit omkull av de starka vindar som kommer hit då och då. Träd faller för att deras rötter inte är tillräckligt djupa. Samma sak händer med många hus under starka orkaner. Eftersom husen inte har tillräckligt stark grund för att klara vinden och vågorna. Och så ber Paulus att vi ska vara ordentligt rotade och grundade. Rötterna och grunden är Guds kärlek. Och när vi är rotade och grundade i Guds kärlek kommer vi att förstå vad det innebär att bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och Paulus säger att denna Guds kärlek och styrka av Guds närvaro upplevs var, hur, tillsammans med alla de heliga. Ser ni, vår erfarenhet av Guds kärlek är personlig, men inte privat. Den upplevs tillsammans i församlingen här. Och jag ber att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Hej Paulus, sakta ner. Kom tillbaka till verkligheten. Räcker det inte med tre dimensioner? Finns det nu fyra dimensioner? Jo, till Paulus. Vad är det för bön? Du rycker iväg Paulus med dina tankar. Ja, han gör det. Och att vi skulle få ryckas bort oftare av vår kärlek och tillbedjan till vår underbara Herre. Jag predikar för mig själv. Paulus insikt om vem Gud är har nått hans hjärta. Och han ser nu fyra dimensioner. Och från hans hjärta kommer nu överflödet i denna underbara känslomässiga bön. Jag undrar, blir du någonsin känslosam i ditt förhållande till Herren? Har hans kärlek någonsin berört ditt hjärta? Det kan ha berört ditt huvud. Det kan ha berört dina händer. Men har Guds kärlek berört ditt hjärta någonsin? Nyligen? Ofta? Paulus känslor kommer både från hans djupa övertygelser och från hans personliga relation med sin frälsare. Och Paulus överfyllda hjärta leder till djup och sann tillbedjan. Sann tillbedjan kommer från hjärtat. Ja, det involverar säkert våra huvuden och ja, våra händer eller våra handlingar. Men utan hjärtat är det bara form, tradition och ytlighet. Även om vi lyfter våra händer och dansar i gångarna. Så vad är centrala tanken här i Paulus bön? Han vill att vi ska förstå hur stor Guds kärlek är för oss. Och hans styrka förverkligas i ett människohjärta när det slår i takt med Guds hjärta. Han vill att vi ska kunna förstå det ogripbara. Att känna det ofattbara. Att upptäcka det oupptäckbara. Paulus bön är för det omöjliga. Ber vi någonsin sådana omöjliga böner? Större delen av mitt liv har jag levt i riket av det möjliga. Det förutsägbara. Det fysiska. Jag har förlitat mig på mitt huvud och mina händer. Jag har litat på vad jag vet och vad jag kan göra. Men Paulus ber om mer än det för oss, för mig. Han ber att vi ska känna Guds kärlek som går långt bortom all kunskap. Han ber att vi ska längta efter intimitet med Gud och njuta av att vara hans barn. Njuta av vårt förhållande med honom. Njuta av att vara med honom. Detta är en mycket enkel sanning egentligen. Att Herren mer än allt annat bara vill vara med oss. Med mig. Och han vill att jag ska vara med honom. Och när vi förblir i honom, som Jesus utmanar oss att göra, utifrån denna intimitet följer allt annat i det kristna livet. I Apostlagärningarna, 4:e kapitel, läser vi att de religiösa ledarna såg hur frimodiga Petrus och Johannes var när de predikade för folket på Jerusalems gatorna. Och ledarna blev förvånade över att de var olärda män ur folket. Det vill säga helt vanliga män. En vanlig svensson. Och vi läser att ledarna kände igen Petrus och Johannes och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. De märkte att de hade varit tillsammans med Jesus. Det är egentligen ingen överraskning, därför att vi läser i Markus kapitel 3 att Jesus gick upp på berget och kallade till sig de som han hade utvalt. Eller på engelska, han kallade till sig the ones he desired, som han ville ha. Och det kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara med honom. Det var deras uppdrag. Och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa 12, Petrus, Jakob, Johannes och så vidare. Jesus valde sina lärjungar för att de skulle vara med honom. Och han valde dem eftersom det var precis det han ville ha. Vi är precis det som Gud har valt att vara här i Folsby frikyrka. Herren har valt oss. Han har valt dig för att han vill ha dig. Och han vill att du ska vara med honom. Wow. De märkte att de hade varit tillsammans med Jesus. Har någon märkt på sistone att du har varit med Jesus? Har du varit nyligen med Jesus? Har du utvecklat en intimitet med honom? Jag pratar inte så mycket om ditt huvud och dina händer. Jag talar om ditt hjärta. Har ditt hjärta fått fyllas av kärlek på sistone i din vandring med Herren, med Jesus? Du älskar Herren tillräckligt nog för att lära dig saker om honom. Vi kallar det för teologi. Du älskar Herren nog för att göra saker för honom. Vi kallar det för kristen tjänst. Men har Guds kärlek så fyllt ditt hjärta genom den heliga andens kraft att du älskar honom nog för att bara vara med honom? Det är det som Jesus menar när han uppmanar oss att förbli i honom. Denna enkla sanning och liv i lydnad till denna sanning kan förändra ditt liv. Försumma inte ditt hjärta. Låt Herren röra vid ditt hjärta. Även operera i ditt hjärta om det skulle behövas. Men försök inte att leva med ett svagt hjärta. Varför älskade Herren kung David så mycket? För att han var en sådan rättfärdig person? Nej. Han begick äktenskapsbrott och sen mördade sin konkurrent. Han stred och han konspirerade. Men vi läser att Herren älskade honom för att David var en man efter Guds eget hjärta. Han hade ett ömt hjärta mot Gud. Han bad om förlåtelse när han insåg hur han hade svikit sin Gud. Han bad: mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Det var en hjärta till hjärta anslutning som överskred allt annat. Kung David tog sig tid att ta hand om sitt hjärta. Jag vet inte om psalm 103 var skriven av David, men han skrev många psalmer. Han tog sig tid. Jag vill så mycket vara en man efter Guds eget hjärta. Att få hans hjärta att slå i mitt hjärta. Att mitt hjärta ska slå i takt med hans. Paulus bön är för er, kära vänner. Den är för mig. Och vi kan tacka Herren för hur Paulus avslutar sin bön. Titta på verserna 20-21. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Paulus ber om det omöjliga. För han är intimt bunden till den Gud som gör allt möjligt. Ser ni, Gud passar inte in i våra förväntningar. Det bara begränsar honom. Vi känner en Gud som kan göra sin ogripbara, ofattbara, oändliga kärlek verklig i våra hjärtan. Gud inte bara kan. Hans kraft är redan verksam i oss genom hans heliga ande. Som mina sista ord till er, min kyrkofamilj, ber jag tillsammans med Paulus att Kristi hjärta verkligen ska uppenbaras i och genom var och en av oss till Guds ära. Att vi ska stärkas av den heliga andens kraft i vårt inre. Att Kristus ska bo i våra hjärtan. För att vi ska begripa hans underbara kärlek och att vi ska bli uppfyllda av all Guds fullhet. Och allt detta till Guds ära. Hans arena. Så nu när Kristin och jag förbereder oss för att lämna Holsby, be för vår inre människa. Be att vi ska vara förberedda för evigheten. Be med evigheten i sikte. Be för det som är viktigast. Jag har redan nämnt att detta mycket väl kan vara mina sista ord till er. Så jag hoppas att ni kan nu ge mig några minuter till att reflektera över det förflutna. Jag vill återvända till första gången jag talade offentligt här i Holsby. Det var ungefär 14 år sedan. 2 månader efter vi anlänt till denna lilla by. Jag kände mig så hedrad när, jag tror att det var Bertil, kom till mig och berättade om ett underbart tillfälle att nå ut med evangeliet i samhället. Han nämnde något om en stor brasa där människor samlas speciellt för att höra budskapet om evangeliet. John, skulle du vilja predika för dessa andligt hungriga människor om livet i Jesus? Vad Bertil inte berättade för mig var att denna brasa var en hednisk ritual för att avvärja häxor och sjukdomar. Han försummade också att säga att folk faktiskt var mer intresserade av att utfylla sin fysiska hunger med en varm korv än att lyssna till det riktiga köttet i Guds ord. Och till slut försummade han att säga att ingen bryr sig om att lyssna på talaren. Det är bara att promenera runt, äta sina korvar, prata med sina vänner och vänta på att någon ska tända brasen för att bränna upp att deras trädgårdsskräp. Välkommen till Sverige, John. Men om någon hade lyssnat på vad jag försökte säga den natten eller förstått min brutna svenska, skulle de ha hört mig berätta om min farmor Marta, en ung finlandssvensk kvinna som mycket ovilligt åkte till Ryssland som fru till en ivrig missionär med namnet Nikolaj. Så idag, 14 år senare, vill jag fortsätta där jag då slutade. Det var ingen som lyssnade i alla fall. Och berätta en historia från min farfar Nikolajs liv och hans missionärtjänst i Ryssland. Farfar var en passionsfylld man. En modig evangelist. Året var 1918, 100 år sedan. Och inbördeskrig rasade över hela Ryssland. Min farfar Nikolaj tillbringade sina dagar på St. Petersburgs gator och predikade de goda nyheterna om liv och hopp i Jesus Kristus. En dag hade en ganska stor grupp människor samlats för att lyssna på den här eldiga predikanten. Nikolaj ledde dem i några sånger och började sedan predika. Men under predikan kom en officer i Röda armén upp till Nikolaj. Han lyfte sitt gevär för att slå honom på huvudet och föra bort honom. Nikolaj kastade upp armen för att skydda huvudet. Sedan bad han soldaten om bara 10 minuter för att avsluta sin predikan och sedan upplösa mötet på ett fredligt sätt. Sedan skulle farfar följa med soldaten trots att han mycket väl visste att det skulle leda till döden. Officeren gick med på farfars förslag men stod alldeles bredvid medan Nikolaj slutade sin predikan. 10 minuter. 10 minuter att leva. 10 minuter att säga sina sista ord. Min farfar predikade som han aldrig hade predikat förut. Han predikade Guds kärlek i Jesus Kristus. Vad annars finns det att predika om? Och då bad farfar alla att böja huvuden i bön. Jag vet inte vad Nikolaj bad för. Han kanske citerade Paulus bön. Jag var inte där. Men jag vet att efter att han hade slutat sin bön hade soldaten tagit av sin hatt, stod lutad mot geväret och grät. Och han sa till min farfar: förlåt mig. Jag förstod inte vilket brott jag var på väg att begå. Kan den Gud du talar om förlåta mig också? Och istället för att officeren ledde bort min farfar för att ta hans liv, ledde min farfar bort officeren så att han kunde hitta liv. Evigt liv. De gick tillsammans till en närliggande kyrka och kraften av Guds kärlek som går långt bortom all kunskap slog officeren så han föll ner på golvet i ångestfylld bön om omvändelse. Som ett litet barn grät han tills gråten förändrades till frälsningens glädje. Han steg upp från golvet, en ny människa i Jesus Kristus. Kan vi säga halleluja? Ja. Soldatens första fråga var om min farfar hade tillräckligt med bröd att äta. Hela staden led av svält. Men soldaten hade mer än nog att äta och ville dela med sig av det han kunde. Så de kom överens om en byteshandel. Han skulle ge min farfar dagligt bröd för hans fysiska behov och min farfar skulle ge soldaten dagligt bröd för hans andliga behov. Denna ängel från himlen försåg mina farföräldrar med mat som höll dem vid liv under den värsta tänkbara svält. Men en dag var det ingen knack på dörren hos mina farföräldrar och ingen officer med mat. Min farfar gick och frågade efter honom och upptäckte att han hade börjat berätta om Jesus för de andra soldaterna. Och han fick betala för det med sitt vittnesbord, med sitt liv. För den soldaten var det som var av evig valör värt att leva för, men också värt att dö för. Men pris sig Gud, en dag kommer Nikolaj och officeren att träffas igen vid Jesu fötter. Och där ska vi också träffas igen. Jag ser fram emot att dela en måltid med er vid Jesu fötter. Det kommer att bli det värsta av alla kyrk- och knytkalas. Vi kommer att träffas där för att Gud Fadern har älskat oss så. Och för att hans heliga... Jag sa att jag inte skulle gråta. Jag brukar göra det. För att hans heliga ande har stärkt oss i vårt inre. Och för att Kristus bor i våra hjärtan genom tro. Medan vi väntar på denna knytkalas i himmelen vet vi inte om vi har 10 minuter, 10 år eller 10 gånger 10 år kvar att leva här på jorden. Men jag tror att Paulus bön i Efesierbrevet uppmanar oss alla att leva med evigheten i sikte. Min önskan för oss alla är att vi ska i Jesu namn leva med evigheten i sikte. Predika med evigheten i sikte och be med evigheten i sikte. Låt oss be. Kära himmelske Fader, tillsammans med aposteln Paulus ber jag för dessa mina bröder och systrar. Jag ber att du till ditt rikes ära ska stärka deras inre med kraft genom din ande. Jag ber att Kristus ska bo i deras hjärtan genom tro. Jag ber att de ska vara rotade och grundade i din kärlek. Jag ber att de ska förstå och känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Jag ber att de ska fyllas av all din fullhet. Och nu till dig som kan göra långt mycket mer än allt vi ber eller tänker. Genom den kraft som verkar i oss. Din är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evighetens evighet. Amen.